Hej och välkomna till avsnitt 128 av Avanza-podden. Det är torsdagen den 14 maj när vi spelar in det här och börsen går lite i moll. Är det va? När det är negativt. Ja, ah, det är moll.
Ja, dur och moll. Ja, men det brukar vara ja, moll.
Ja, moll är oglada så att säga. Men Stockholmsbörsen är ner 3% idag. Det har varit några nedgångsdagar på rak här nu. USA har haft måndag, tisdag, onsdag ner. Och ja, det har börjat väckas lite frågetecken kring det här. Är det verkligen en V-formad återhämtning som kommer att ske, eller kommer det ta lite längre tid för världsekonomin att hämta igen sig? Och igår kväll när Federal Reserves centralbankschefen i USA då, Jerome Powell, höll tal så ökade ju oron lite när han sa det, att det är tydligt att återhämtningen är långsammare än vad vi kanske har trott, och det kan vara så att vi behöver göra mer. Och det gjorde ju att för tredje dagen i rad så vände börserna i USA ner, och det var första gången sedan i mars som det var tre negativa dagar på raken.
Ja, det har ju varit en del dramatik. Jag menar, nu det här, vi kan ju också bara reflektera över att det här är första podden på länge som vi spelar in på kontoret. Det känns väldigt kul.
Det känns moll.
Och det som känns lite mera dur just nu, det är väl marknaden som är lite orolig för en andra våg och vad som ska hända när vi nu öppnar upp ekonomierna. För att nu är det ju faktiskt så att vi synkroniserat mer eller mindre, men på bred front ser att the great lockdown någonstans är på väg att vända, och att man då öppnar upp ekonomier och oroar sig lite grann för vad som händer om vi får en accelererad spridning. Om vi i Sverige har gjort rätt när vi inte riktigt har sänkt ner. Om vi har en flockmentalitet.
Immunitet. Men vi har en flockmentalitet på börsen. Men det är inte bara svenskar, utan det är ju alla.
Det är för mycket börs i min hjärna. Om vi har en flockimmunitet. Man har ju funderat kring om börsen har varit immun. Har ju haft en flockimmunitet mot börsen. Nu ser vi att så inte fallet, för det kan komma ökad oro. En flockmentalitet, det brukar vi ofta se på börsen. Och så även under den här krisen. Men vi har ju sett stora köp i april och maj. Men att man blir lite orolig, vad händer nu? Och som sagt, jag tror att de här 1, 2, 3, 4 veckorna framåt ändå är lite intressant att hålla koll på. Vad händer? Får vi en accelererad spridning? Hur går diskussionerna? Finns det ökat krav på att vi ska stänga ner igen? Kommer man kunna göra det i samma utsträckning nu när vi har facit i hand lite grann? För vi har aldrig någonsin gjort det tidigare. Det har varit nattsvart och det gick betydligt mycket fortare än vad någon bedömare egentligen trodde. Så att just nu är vi kanske inne i en bräcklig och lite känslig fas. Tycker du att det är rättvist att säga så?
Det tycker jag absolut. Det är ju exceptionellt stor osäkerhet. Och det är ju alltid svårt att göra prognoser, men nu stämmer det mer än någonsin. Och som sagt, jag tror att börsen kanske kommer vara lite känslig nu för bakslag. I och med att det har varit en så pass stark återhämtning sen det såg så mörkast ut där i mars, så blev ju april tokbra. I USA var det ju bästa aprilmånaden sen 1987. Och det gör ju att nu kanske vi kliver in i en lite mer svajig period. Sommaren brukar ju traditionellt sett också vara det historiskt om man kollar på börsen. Det finns ju ett talesätt, sell in May and stay away till St. Ledger's Day, som då en hästkapplöpning som infaller i september. Så att säsongsmönstret talar ju lite mot börsen nu. Innan du får kliva på med dina positiva tankar som jag vet att du alltid har, så tänkte jag kanske ska dra igenom agendan vad vi tänkte prata om i den här podden. Och det är ju att Swedbank har släppt, deras strateger har släppt en ny rapport, en investeringsstrategi som de har här för kommande kvartal, som vi har kikat lite på och tycker är väldigt matnyttig, så vi ska gå igenom lite den. De har väl en så här lite halvjummen syn till aktier, men det är en viss marknad som de lyfter fram som extra intressant, som de är överviktade i, och vi ska gå in lite på vad det är och varför. Sen går vi vidare och pratar om fonderna som ger exponering mot det här, och de populäraste fonderna i den kategorin, Och sen har du tagit fram massa intressant aktiedata om bästa aktier och de mest populära aktierna i den här kategorin då.
Ja, för det där är ju också ett bra sätt att lära sig mer om börsen, och man får väl säga i de här tiderna så är det fördel makroekonomerna att det är liksom lite makrotider vi lever i, och liksom vad som händer, alltså de breda penseldragen, vad händer med ekonomier, vad händer med produktion och tillverkningsindustrin, tjänstesektor, arbetslöshet, räntor, inflation. Det är ju mycket sånt där nu, och förklarliga av logiska skäl också. Men det här är ett bra tips. Men det här är Swedbank, så SCB har sin Nordic Outlook och Investment Outlook, och Handelsbanken har sin och Nordea har sin, och sen finns det massa andra. Ofta hittar man ju de här genom en googling. Testa googla på Investment Outlook eller Outlook 2020 eller något sånt där, så hittar man ofta från bankerna intressanta rapporter, och då vet man ju vilka som har, och sen är det bara att söka efter den senaste, precis som du har gjort i det här fallet då.
Mm, precis. Det här är ju inte deras makrostrategi ska jag säga, för de har ju en som SCB:s Nordic Outlook också, men det här är mer då aktiestrategerna eller de som pendlar mellan olika instrument, aktieräntor.
Och jag menar, vår kära gamla kollega Thomas Linnala sa ju också det här med att aktier är en vintersport, och det där klassiska uttrycket, ja, man kan ju fundera kring, det är ju inte som förr i tiden att alla går på semester under sommaren och sen så torkar likviditeten upp och förvaltarna ligger i hängmattan och liksom käkar pingglass. Det gör man ju också, men alla har ju marknaden bara ett klick bort i mobiltelefonen eller i datorn.
En app bort.
Volymerna går ju ner såklart. Men liksom, uttrycket kanske passade ännu bättre förut. Men förra året var ju en jobbig maj månad.
Ja, men maj är ju ofta jobbig. Men jag tänker att det kan ha lite att göra med också att det är många utdelningar som har kommit då. Utdelningar brukar ju vanligtvis komma i liksom slutet på april, början på maj. Och sen efter det, då har ju aktierna stuckit iväg lite inför utdelningar.
Ja, exakt. April är största utdelningsmånaden för OMXS30 och maj näst största, och så blev det ju inte i år.
Nej.
Men så är det ju. Och vi föll 9,88% i fjol i maj. Det var inte så där jätteroligt. Sen var det ju ändå ett bra börsår. April såg ut att bli starkaste aprilmånaden på jättelänge i Sverige, men sen sista dagen så föll vi ner lite grann. Så att det starkaste aprilmånaden, det var i fjol.
Mm.
Men i USA var ju liksom, sen jag föddes 87, och det får man väl vara ärlig med att det var ju inte riktigt igår då.
Det var det inte. Men, och om inte jag missminner mig så var du ganska glad förra året i maj också. Då såg du köplägen.
Ja.
Korrektioner är det bästa jag vet, Johanna.
Ja, och de brukar komma en gång om året. Det vet vi ju.
Så att jag menar, vi har ju haft.
Och det här har vi stött och blött så många gånger. Och vi har haft två korrektioner i fjol trots en bra marknad. Jag menar, i år så har vi inte bara haft en korrektion utan en björnmarknad. Vi har haft liksom, vi har trillat rakt ner i träsket. Men också det här med att börsen gick ju ner jättesnabbt. Vi tyckte att ingen av oss visste ju när det skulle vända liksom. Men det till trots så vågade vi på oss på att köpa på oss en hel del, i och med att vi är långsiktiga. Sen fick vi en ganska rejäl uppstuds. Jag tror att vi var upp som mest 27% från botten till den nivån som vi noterade som högst då, under den här återhämtningen på börsen. Men idag är det 30% kvar till nivån som vi noterade då intradag 20 februari. Och det är ju ingenting som tyder på att vi ska tillbaka till den nivån i det kortsiktiga perspektivet. Det är rätt mycket som är rätt mörkt där ute. Och man blir lite försiktig när det studsar upp lite väl mycket. Köp jättegärna när det går ner. Det är kul när det studsar tillbaka, när man får en återhämtning i portföljen. Men det är ju inte som att jag momentummässigt har samma sug på att köpa minst lika mycket när det har studsat upp rejält som när det brann som allra mest. Nu kanske vi får. Kanske. Det finns en oro både realekonomiskt, en andra våg av virusspridning och förvärrat mer arbetslösa, högre permanent arbetslöshet etc. Men vi kanske får en andra våg på börsen också. Då kanske vi får ytterligare ett till läge helt enkelt. Det återstår ju att se. Det är en bit kvar. Det är 15% ner till lägsta nivån. Och det är 30% kvar till all time high då 20 februari introdag.
Det är ju ett osedvanligt osäkert läge. Och det skriver ju också Swedbank här i sin rapport. I deras allokering, då drar de faktiskt ner aktievikten till lite lägre än normalt då, som är lite något underviktade aktier. Och vad menas det egentligen om man är överviktad eller underviktad? Ja, men alltså, det är ju att kanske en lite lägre aktieandel än normalt är vad de rekommenderar, eller vad man ska säga, till de som vill jobba just med allokering så att säga. Och att de drar ner det från neutral till undervikt, det har ju att göra med att osäkerheten förblir exceptionell då investerare redan är långt in i 2021 i sin prissättning, rekommenderar vi en liten undervikt. Jo, men vad menas med det här då? Jo, men de menar ju att det de skriver är att de ser strimmor av ljus, men de anser att risken för en andra våg neråt på aktiemarknaden är för stor för att inte varna för den. Vi tar ner aktievikten till en liten undervikt och vi ser en uppenbar risk för extra turbulens under sommaren. Och de menar ju att marknaden kan säkert leva med att rapporterna kommer in liksom dåligt här i Q2 i sommar, men man kommer vilja se någon slags ljus i tunneln och att det ändå målas upp en lite mer positiv bild då i bolagsrapporterna. Men i och med att vi inte vet det är bara spekulationer, som menar de att risken är för hög och de drar därför ner vikten. För det som är prisat nu enligt Swedbank och enligt många andra, det är ju att det kommer bli en stark återhämtning 2021. Men det kräver ju någonstans att vi liksom har fått kontroll eller lärt oss leva med viruset i alla fall. Och att ekonomin kan liksom ta fart igen, konsumtionen tar fart.
Mm. Ja, och det är klart att rimligtvis så bör vi få en stark återhämtning 2021 i relation till 2020, åtminstone kanske Q1 och Q2. För jag menar, vi har ju faktiskt levt i en period med The Great Lockdown, där Dagens Industri skrev att 58% av världens befolkning på ett eller annat sätt har levt under hel eller partiell lockdown. Så det är klart att får du inte gå ut och inte gå till jobbet och inte konsumera, då blir det ganska nattsvart. Jag tror att flygindustrin var ner, flygandet var ner 95% i USA. Även bilresor, alltså den dagliga konsumtionen av bilar var ju ner, hade totalt kollapsat. Den har gått upp 30% på några veckor nu från låga nivåer. Men det är just det där att vi säger ju inte att man ska tillbaka till pre-corona-nivå. Det säger ju inte Swedbank heller. Men just en återhämtning och de siffrorna vi får in 2021 bör rimligtvis vara betydligt bättre än årets dito, om skillnaden däremellan är att vi har haft lockdown eller partiell lockdown i år och att vi ändå har en ekonomi där man får röra sig fritt och handla och så nästa år. Men vi är ju inte, inte ens nybörjarepidemiologer. Du är säkert bättre än mig.
Nej, jag tror att vi är ungefär lika noll epidemiologer båda två.
Men vi kan säga epidemiolog, för ja, det är någonting man har fått lära sig under den här oron. Epidemiolog, det har varit liksom, det är många som har trillat på den där, säkert vi också.
Det blir nya sex laxar i en lackax. Sex laxar i en lackask.
Laxask, ja.
Lackask väl?
Är det lackask?
Eller är det laxask?
Ja, det vi är...
En laxask? Okej.
Okay. Vi är lika gröna på båda områdena uppenbarligen. Och vi har inte koll på vad som är bäst, men det är ju liv som står på spel på båda sidor av ekvationen. Det blir i alla fall intressant, som jag sa här i början, att se hur diskussionen går i och med att vi nu har någon form av data att förhålla oss till och vi har sett vad som händer. Jag menar, det här kommer vi prata om för all evig framtid. Det är ett skolboksexempel av aldrig tidigare skådat slag. Mm. Så det är klart att jag tror att diskussionen, man får nog kanske stöta och blöta lite mer. Så att vi kanske är förbi ett scenario där vi helt enkelt låser in väldigt många människor på global basis. Med ett stort kanske.
Let's hope. Men det skriver ju helt klart in sig i historieböckerna det här. Men om vi ska ta och kika lite på regioner som i den här rapporten då, som Swedbank menar är mer eller mindre intressanta, så är det lite spännande. För då har de tagit ut här några stycken. Och Sverige och Sveriges aktiemarknad, då menar man att där har de en neutral vikt. Stora konjunkturkänsliga inslag och en liten valuta, det balanseras av starka balansräkningar och flexibla bolag. Okej, så vad betyder det här på vanlig svenska? Jo, men det betyder ju att ja, det är lite osäkerhet i svenska börsen för att vi har så pass många stora verkstadsbolag som är väldigt beroende av konjunkturen i omvärlden. Vi har dessutom en liten valuta. Det brukar inte vara någon fördel när det skakar till i världen. Då brukar folk söka sig, investerare söka sig till de stora valutorna, framförallt amerikanska dollarn och japanska yenen. Men på plussidan för Sveriges del då är att vi har välskötta bolag med starka balansräkningar, det vill säga med kassa, inte allt för högt skuldsatta och flexibla, alltså duktiga på att ställa om och anpassa kostnadskostymen så att säga utifrån efterfrågan, snabbt dra ner på kostnaderna, liksom tajta till om det behövs, medan man är snabba på bollen när det drar igång igen. Så att, ja, fördelar och nackdelar totalt sett, ja, helt okej, men inte liksom super inte övervikt Sverige.
Nej, och där får man väl också säga att jag menar, historiskt så har vi ju kunnat få en liten krockkudde av en försvagad krona också för att våra produkter i relativa termer blir lite billigare i ett internationellt perspektiv. Vi har nästan hälften av våran BNP går ju på export, så att vi är ju ett litet öppet exportberoende land. Men det blir ju lite jobbigt när efterfrågan inte riktigt finns. Även om det är så att kronan blir lite
även om svagare. Det är rea så spelar det ingen roll om ingen köper.
Nej, exakt. Men å andra sidan, när det väl vänder om kronan är lite svagare, så kanske det kan ge lite extra skjuts. För det här är ju någonting som man var lite orolig för. Jag kommer inte ihåg när du och jag pratade om det här, Johanna, men det är inte ett år sedan i alla fall. Då var det ute medialt att man var lite orolig för den svenska kronan och sa att historiskt så har den agerat en liten krockkudde i sämre tider. Nu är svenska kronan svag redan initialt under en högkonjunktur. Vad händer då den dagen det blir en lågkonjunktur? Och där befinner vi oss ju med besked idag. Så att även där blir det ju intressant att se. Men jag menar, många av våra kunder som har investerat i utländska marknader, då har man ju faktiskt fått se en liten valutaskjuts, även om jag brukar säga att det är ett nollsummespel. Men man har ju hållit sig lite mer flytande i den här bojen i börsbukten, som har stått emot lite bättre för att man har investeringar i andra valutor.
Mm, det kan ju agera, eller pendeln kan slå åt båda hållen.
Men det jag tänker på här, Sverige, i alla fall OMXS30, mycket bank och verkstad.
Typ bara.
Stockholmsbörsen är 385 aktier, så det är mycket, mycket, mycket mer än de här 30 aktierna i OMXS30. Men den är åtminstone hälften, 50-60% av värdet på hela Stockholmsbörsen. Verkstadsbolagen, ja, men det är klart att det är jobbigt nu. Det är cykliskt, det är känsligt i ett sånt här läge när det är lågkonjunktur. Bankerna har också haft det jobbigt och vi har fått en rejäl skjuts ner i banksektorn. Nu står ju den betydligt starkare än vad den gjorde under finanskrisen. Men mixen av karameller i börskompotten är ju inte fördel Sverige i det här marknadsklimatet. Bank och verkstad är ju inte det som lockar investerarnas gunst allra mest. Och av den anledningen så är det ju intressant att titta på utländska marknader också. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men vi kommer ihåg att det är mycket cykliskt, bank, verkstad, råvaror i Sverige. Mm. Vilket Anders Borg sa, han påminner om oss om att vi var en råvaruvaluta, vare sig vi ville eller inte.
Ja, det är det som har gjort oss rika. Om vi ska gå vidare då till två andra regioner som de är underviktade eller neutrala i, så är det, och sen gå vidare på det mer spännande, där det faktiskt fanns lite potential enligt den här rapporten då. Men undervikt i Europa. Europa tyngs bland annat av de mer skuldsatta länderna där finanspolitisk stimulans ännu inte är finansierad. Ja, men det är ju typ Italien och den typen av länder som kanske inte har de allra starkaste statsfinanserna, men där det ändå kommer behövas mycket finanspolitik. Så det finns ju lite frågetecken där och mycket krav på att EU måste nu liksom visa den här gemenskapen som det faktiskt ska vara och solidariteten. Men aktiemässigt inte supermycket potential utan undervikt. En annan marknad som de lyfter fram som neutrala, det är tillväxtmarknaderna. Det är förvisso attraktiva värderingar. De har ju gått ner, eller de har ju inte De tillväxtmarknaden gick ju inte upp riktigt lika mycket förra året, men har ju sjunkit i år precis som alla andra börser och ekonomier helt enkelt. Men där är så att attraktiva värderingar, men väldigt omvärldsberoende, svaga valutor och råvarupriser, vilket är till nackdel där. Så det var inte heller någon jättepotential där. Ja, neutralt. Men nu till det mer spännande. Vart är det Swedbanks strateger ser en ljusning eller liksom mest potential? Det är ju i USA. En hög andel bolag inom relativt stabila globala segment med förutsättningar att upprätthålla försäljning och vinst förhållandevis väl. Kan du förklara det här?
Nej, men det som är intressant där, det är väl just den här kompositionen av bolag inom olika marknader. Jag menar, tar vi Sverige, då sa vi att det var mycket bank och verkstad. Finland är det mycket råvaruverkstad. Norge, försäkringsbolag, vi har sjömat, lax med mera, energi, olja inte minst. Vi har Danmark, är det mycket läkemedel. Novo Nordisk är ju Nordens största läkemedelsbolag. Och Nordens största aktiebolag, men förmodligen även då läkemedelsbolag självfallet. Det kommer ju med, it comes with the territory att vara störst. Det spelar liksom ingen roll vad du verkar inom, du är fortfarande störst. Och sen har vi Tyskland, det är mycket kemi etc. Vi har Frankrike, mycket lyx. USA, mycket tech. Så att du har ju en, kompositionen av indexet ser annorlunda ut i USA inom relativt stabila globala segment med de här förutsättningarna som de skriver att upprätthålla försäljning förhållandevis väl. Och det är väl bara att gå tillbaka till en själv. Vad har man gjort under den här tiden, även om inte vi har haft en karantän, en lockdown på samma sätt som vissa andra länder? Så har många av oss som har haft möjlighet har jobbat hemifrån. Och då har man varit oerhört beroende av teknologi. För finanskrisen 2007 när den inleddes, då fanns förmodligen inte den här möjligheten till hemarbete som finns idag. Vi ska komma ihåg att iPhone var 2 veckor gammal när finanskrisen inleddes. De allra flesta tjänsterna som vi använder idag fanns inte då. Det är ganska länge sedan finanskrisen. 13 juli 2007 började det gå ner. Många tjänster som inte fanns då.
När köpte du din första iPhone?
Min första iPhone var jag lite seg med. Jag hade en HTC Diamond när jag var ner på. Det kommer jag ihåg så väl. Det här ska inte bli en lång utsvävning. Men jag började på Avanza 2008 en sväng. Och då flög jag ner till Stockholm för en intervju. Och jag var så nedrans glad. Alltså det här skulle bli en dröm att få jobba på Avanza. Så att jag unnade mig att köpa 2 HTC Diamond till mig och tjejen. Det var mycket pengar på den tiden. Ja, ni vet ju hur jag är. Och det där var fantastiskt. Men hade jag vetat att iPhone fanns och hade jag vetat vilken resa det hade varit, så hade det varit kul att ha köpt den redan då. Men jag var några år sen. Hur, du då?
2012 vet jag.
Oj, du var väldigt sen. iPad var 2010.
Nej, men jag vet att jag var i England och pluggade. Och så sist på avslutningsfesten så hade jag kanske druckit något annat än sockerdricka. För då blev jag bestulen på min jacka. Och i jackan låg såklart plånbok, mobil, allting. Så då var det bara härda ut några dagar till där i Manchester utan jacka, pengar och mobil. Och sen när jag kom hem vet jag att det första jag gjorde dagen efter var att gå ner på Expert i... Vad heter det, Expert?
Jo, det fanns Expert, jo.
Nej, men det kan inte vara där. Ah, skitsamma, jag gick ner till Jakobsberg centrum och köpte mig en vit iPhone. Så jag var sen.
Ja, och det ska vi också komma ihåg att förutom iPhone, jag menar, vi sa då iPad kom 2010, Netflix kom 2012. Alltså nu har ju Netflix funnits betydligt längre, men de skickade ju ut fysiska filmer lite grann som Lovedisk, Lovefilm och annat som fanns i Sverige, alltså alla möjliga filmer trots
Lovedisk.
Ja, det var liksom föregångaren till...
Vad kollar du på för filmer egentligen?
Nej, men det var föregångaren till Netflix när man skickade ut fysiska filmer och sen fick man kika på dem där hemma och sen så fick man paketera och skicka tillbaka dem. Det är ju storyn bakom Netflix också, men själva streaming tjänsten tog väl fart och aktiekursen tog väl fart kring 2012. Jag menar, vi har haft Magin i Sverige och vi har haft Vodler i Sverige. De var ju lite för snabba på bollen. Och det är ju också liksom, vittnar ju om att dels bara för att man är först med en ny spännande teknologi så betyder det inte att man är vinnare. Och sen så är det ju viktigt med finansiella muskler också. Och det är ju en lite grann snackis idag att de stora techbolagen blir bara större och större. Och kommer en ny spännande teknologi som kanske kan dra undan mattan för de här, ja då kanske de är där och köper upp dem istället. Men förutom det då, alltså att Netflix började dra på börsen 2012. Det var också då Fingerprint började dra, ska vi komma ihåg. Men 2014... Det var ju då så att Chanadella tog över vd-posten på Microsoft och de började dra och ställa om mot molnet. Det var då Amazon Web Services började dra och generera väldigt, väldigt fina vinster till Amazon. Så att det är rätt mycket som har hänt under förra årtiondet som i retrospekt inte är speciellt länge sedan. Bottom line, det är en helt annan sammansättning på börsen i USA. De är i betydligt större utsträckning rätt positionerade för en tid med hemarbete, extremt behov av teknologi. Då är det kanske inte bank och verkstad man springer till eller skog i samma utsträckning som teknologi. De ligger i framkant av det som är hett just nu.
Och det är ju det som har lyft USA-börserna redan nu och gjort att det är årets vinnare eller relativa vinnare kanske vi ska säga, de flesta är ju ändå ner. Och det är alltså det som är potentialen framåt enligt den här strategin och även enligt många andra ska tilläggas. Det råder ju hyfsad konsensus just nu om att det är liksom techbolagen har en bra tid eller ja, god potential framför sig. Och om vi kikar på year to date, alltså sen årsskiftet, så är det ju också så att här för någon dag sedan i alla fall, nu är de inte det längre, då var ju Nasdaq upp sen årsskiftet, var egentligen enda börsen som var på plus. Allt annat, Stockholmsbörsen till exempel, är ner 13% sen årsskiftet. Men som sagt, nu har det ju varit några nedgångsdagar. Men Nasdaq 100 som är ett favoindex för dig som innehåller de allra flesta av de här stora teknikbolagen är ju faktiskt upp 3% fortfarande sedan årsskiftet. Men vi ska återkomma lite till Nasdaq 100 alldeles strax.
Ja, och jag måste bara säga, för nu hittade jag en gammal tweet här på Twitter där jag skrev lite grann om techsektorn också. En liten intressant spaning, och det var ju att den föll omkring 75% under finanskrisen. Och det innebär att den föll mer än börsen. Men i den här nedgången så föll techsektorn som mest 30%, vilket är lite mindre än börsen. Så att den, i relativa termer så klarade den sig bättre än under finanskrisen. Men då vill jag liksom påminna om det vi precis pratade om där, att man är i betydligt större utsträckning beroende av teknologin idag och den är mer mogen. Det är inte liksom förhoppningsdrivet riktigt på samma sätt. En del kan tycka att värderingarna är lite väl tilltagna. Ja, absolut. Men det är fortfarande så att de driver topline tillväxt, alltså intäktstillväxt och bottomline, alltså att de driver även vinsttillväxt också. Och några tjänster som inte riktigt fanns här när finanskrisen begav sig är Netflix som vi pratade om. I alla fall inte digital streamingtjänsten, Spotify, iCloud som jag använder, Dropbox, Tinder, Readly, Snapchat, Instagram, Google som det hette då hade köpt YouTube året innan för $1 miljard. Det tyckte man var, åh herregud vad mycket pengar. Det var det största förvärvet de någonsin hade gjort. Nu heter de ju Alphabet numera, de moderbolaget. Facebook firade 3 år. De som hade Facebook då var ganska early adopters får man ju ändå säga. Skype och World of Warcraft som trollbanden, en massor av människor som satt och spelade, de firade 4 år. Så att det enda jag vill säga här, det är att det är en annan digital tidsålder vi lever i. Det är mera Main Street än vad det var då. Och det måste man, tror jag, ha med sig. För att, när man sitter där hemma, vilka produkter och tjänster är det du använder? det är en rätt stor sannolikhet att mycket av det är amerikanska techbolag. Det är lite tråkigt att inte säga att jo, men det är ett svenskt techbolag. Eller det är ett europeiskt techbolag. I mångt och mycket så är det amerikanska dito, och det har vi också sett på börsen.
Man får lyssna mer på Storytel.
Ja, det är ett svenskt.
Eller bli glad när man får sådana här massutskicksmeddelanden på sms. Från, du vet, nu är det rea på jada, jada, jada. Mm. Då kanske det är Sinch som ligger bakom. Vad har vi fler för svenska techbolag?
Ja, men vi har en del olika som, ja, men ta småspararfavoriten Fortnox, är också en sån där traditionell industri som man digitaliserar, där man gör det liksom som en SaaS-modell med software as a service, där man prenumererar på tjänster istället för den gamla traditionella sättet att bokföra på, och kommer med massa nya områden för att förenkla för företagare. Så att alla möjliga...
Lime också.
Lime, CRM med kundhantering, client relations management. Jag tror att jag uttalar rätt.
Bla bla.
Men när man arbetar i ett system, jag menar, ringer du in till din teleoperatör eller bredbandsleverantör eller vad du än är, så har du ju liksom ett kundkort, och där kanske det står tidigare kontakter och vilka tjänster du har eller vad det kan tänkas vara.
Aha.
Ja, go ahead.
Go ahead. Spotify.
Spotify.
Det är väl den liksom klarast lysande stjärnan.
Ja, ja, men då är det ju lite grann så där prekärt. Säger man prekärt eller prekärt? Jag tror att man säger prekärt.
Ja, jag tror också
det
prekärt.
Det låter knepigt. Men i alla fall, de valde ju amerikanska börsen. De noterades ju på Nyse, och sen så hissade man ju schweizisk flagg. Där har vi varit förut, så behöver vi inte stanna där. Men det är också intressant att många techbolag i Sverige tappar vi. Vi tappade Spotify till amerikanska börsen. Vi tappade iSettle till amerikanska PayPal. Vi tappade Mojang till Microsoft. Vi tappade Skype till Microsoft. Vi tappade King till Activision Blizzard. Amerikanska bolag. Och det här har vi varit in på tidigare. Många i branschen säger ju det, att vi måste få till bättre förutsättningar för att föda upp den här typen av bolag i Sverige och Europa. Kanske inte prata om digitala skatter på techbolag inom den europeiska unionen, utan snarare kanske skapa förutsättningar för att låta de här bolagen trivas och skapa skattebas här. För att jag är ingen politiker, och jag ska inte in i de tassemarkerna heller, för då kommer jag bara trampa i klaveret. Men jag tror att den här perioden påminner om vikten av teknologi och techbolag, och då kanske det kan finnas ett nationellt intresse för Sverige eller för unionen att ha en del av de bolagen verksamma här.
Mm, det tror jag absolut.
Eller verksamma är de ju, men att man bor här.
Ja, det finns det ju helt klart en fördel av att ha. Men ska vi gå vidare lite, så alltså, det var liksom coronapandemin har gjort att någonting som redan var på väg, det har bara ökat på. Det har blivit ett digitalt språng. Vi har liksom går ännu snabbare än vad det har gjort tidigare. Men och jag tycker ju att det finns en stor fördel med att investera i fonder när det gäller just teknikbolag. Eller jag gillar ju fonder generellt sett, men det finns ju väldigt många bra techfonder, techfonder fokuserar på antingen Norden eller fokuserar på ett mer globalt perspektiv. Och det här är ju liksom aktivt förvaltade fonder, kostar ofta lite mer, det är inte rena indexfonder, men har å andra sidan varit förra decenniets fondvinnare, och även i år så är det ju den typen av fonder som har gått bäst. Så det tycker jag är bra att liksom spetsa till sin portfölj med. Men du kan faktiskt investera i fonder väldigt, väldigt enkelt och ändå få en exponering mot den här typen av bolag. Och det har att göra med att techbolagen utgör ju 20% av världsindex idag. Det är ju världens allra största bolag, är ju mångt och mycket techbolag. Så köper du bara ett världsindex så får du ju den typen av bolag automatiskt. Sen kanske man vill jacka upp det och ha lite mer. Men om man nu vill ha ett så easy peasy sparande som möjligt, så funkar det alltså att köpa en global fond. Och då har vi kikat lite på vilka är de populäraste globalfonderna. Och då ser vi ju att om vi tittar på Avanza, så är de absolut populäraste globalfonderna, det är billiga indexfonder. Alltså de som följer bara ett index. Det här är då listan. Avanza Global, Länsförsäkringar Global Indexnära, Avanza Auto 6, SPP Global Plus, Danske Invest Global Index, DNB Global Index, Storebrand Global Multifaktor, Handelsbanken Global Index, SPP Aktiefond Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Och i stort sett alla här är ju någon form av indexfond. Avanza Auto 6 och SPP, eller Storebrand Global Multifaktor. Det är ju inte, de följer ju inte riktigt index, men ja, det är ju inga aktivt förvaltade skulle jag inte säga. Men vi behöver inte gå in mer på det nu. Men det är ju indexfonder som dominerar. Och 7 av de här fonderna, de följer ju indexet MSCI World Index. Och det är ju det som följer 23 utvecklade marknader. Alltså där får man de utvecklade. Om 2 av fonderna, Avanza Auto 6 och SPP Aktiefond Global, de har istället MSCI All Country World som jämförelseindex. Och det innebär att de ska, det inkluderar även det är 23 utvecklade marknader och 26 tillväxtmarknader. Så här får man lite mer lite tillväxtmarknad också. Men som sagt, det är billiga indexfonder och det är väl ganska rimligt. Det är ju liksom att köpa hela världen till rabatt. Så här tycker jag att man gör. Tänker ganska rätt.
Ja, och det är ju bra att man får de där techbolagen med där också. Och sen är det så här, ja, tech är fantastiskt positionerat för att klara den perioden vi befinner oss i. Men visst, det gör ju också att väldigt många springer dit och att värderingarna kanske springer iväg. Så att bara för att tech är väl positionerat så behöver det ju inte betyda att alla pengar ska vara där. Men som du säger, här får man ju en del runt var femte krona eller var femte dollar eller vilken valuta den är som investeras i många globala index, så får man runt var femte krona eller dollar då i exponering mot tech. Så att man inte missar tåget heller.
Nej, det gör man inte. Och man får den där svenska skogen också.
Man får den svenska skogen också som också kan techifieras på något sätt.
Mm.
Och det jag menar med techifieras på något sätt, jag menar bara att teknologi tar över allt mer lite grann som bönder med stora jordbruksåkermarker där drönare och algoritmer säger när du ska skörda, när du ska vattna, hur mycket gödsel du ska ha, när du ska göra ena, när du ska göra andra och väger ihop en massa olika faktorer uppkopplat mot väderlekstjänsten och allt vad det kan tänkas vara. När AI och teknologi kan hjälpa oss att optimera exempelvis crop yield, alltså hur mycket då, ja, nu är jag ute på tassemarker igen, men liksom hur mycket skörd man kan få per enhet, jag vet inte om det är hektar eller vad man mäter det på. Men så att man får upp avkastningen per enhet bördig åkermark eller vad man ska säga, odlad åkermark. Så att det med tech tar ju över mer och mer. Det finns väl fultech och fintech.
Mm.
Tech tar över världen. Och det spelar ingen roll om det är ICA eller din lokala vaccinationslokal eller Axfood eller vad det än är. Det kan finnas rena pure plays mot tech och sen finns det bolag som måste täcka upp sin verksamhet.
Mm. Jag har en kompis som är jägmästare uppe i Norrland och jobbar åt något skogsbolag. Jag kommer ihåg när jag frågade vad gör du på dagarna egentligen? För han fattar inte riktigt vad jag gör och jag fattar inte vad han gör. Och då kommer jag ihåg att han sa att han gick runt ute i skogen och gått med sin padda.
Mm.
Och typ skrev upp om träden eller hade märkt ut träd eller ja. Jag vet inte, han hade paddan med sig som var ute i skogen hela dagen. Och kollade av. I don't know.
Jag tycker att du borde ringa honom och fråga vad han gör med den där paddan när han tittar på träd och petar in träd i paddan. Han gör förmodligen någonting värdeskapande.
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Men jag vet inte, leta sjuka träd eller... Ja, jag ska ringa upp, jag återkommer. Men han gick med en padda
ja, men
det, i liksom 2 månaders tid i alla fall, en sommar.
Ja, men det där är ju också liksom trendigt. Jag menar, nu har jag sett någon, jag kommer inte ihåg vart jag läste det, men det var någon artikel där man ska öppna upp för datan för svenska verk, exempelvis Lantmäteriet, och göra datan kostnadsfri för att man tyckte att det där var en konkurrensnackdel med många företagare, kanske mindre startups och sådär, som inte har råd att betala för den här datan. Så tänk dig nu när man liksom kan få in kostnadsfri data när det kommer till alla fastigheter i Sverige, jordbruksfastigheter, jägmästaren, han kanske petar in om det finns några speciella biotoper eller något sånt där i skogen och så här, ja, men då kan man inte köra. Alltså, när man får massor av data och kan göra massa spännande techtjänster på det istället för att gå till det lokala kontoret någonstans och sitta i kö och vänta, så kommer vi få allt mera, allt flytta in i telefonen. Mm. Så att även där kommer det digitaliseras. Jag tror att vi kommer att få se en jättespännande våg av statlig data nu när man släpper upp och gör det kostnadsfritt. Så att hans arbete kommer förmodligen komma väldigt många fler till del på mycket, mycket mer spännande, digitala, appifierade sätt i framtiden. Så att även där ser man att det flyttar in tech i verksamheten.
Mm. Mer tech till folket. Det där var, som vi gick igenom, det var alltså globalfonderna med flest antal ägare hos Avanza. Mellan 155 000 till 32 000 ägare. Men de indexfonderna har avkastat ungefär 45-46% senaste 5 åren. Tittar vi istället på de fonderna, de globalfonderna som har avkastat absolut bäst, så är det inte de globala indexfonderna. Utan lite märkligt, men ja, är att det är bara aktivt förvaltade fonder. Eller det är inte så märkligt, jag ska komma in på varför. Men det är de tre bästa globalfonderna de senaste 5 åren. Kommer alla från ett och samma fondbolag. Morgan Stanley. Och då är Morgan Stanley Global Opportunity, Morgan Stanley Global Advantage och Morgan Stanley Global Brands. Och sen kommer Threadneedle Global Small Companies, SMLR Coms. Ja, jag vet inte riktigt vad det ska stå för. Och sen Swedbank Robur Globalfond. Det var kul att vi fick in en svensk spelare där. Men om vi då tar en best performing senaste 5 åren, Morgan Stanley Global Opportunity, så har han stigit 130%. Jämfört då mot indexfondernas 45-46%. Det här betyder inte att aktivt förvaltade fonder alltid är bättre. För jag lovar er, om vi kollar på liksom bottenlistan, de fonderna som har gått sämst senaste 5 åren bland globalfonderna, så kommer det också vara aktivt förvaltade fonder. Så att det är en större spread helt enkelt. Medan att index, då vet du vad du får. Du får index plus minus en låg avgift. Aktivt förvaltade är ju, som vi har varit inne på 100 gånger, lite större spread. Man måste vara lite mer noggrann i sina val och utvärdera fonderna oftare. Men kännetecknande för de här som har gått bäst, det är faktiskt att de är lite tajtare. De investerar inte riktigt lika många bolag. Och de har haft en övervikt mot de här stora amerikanska techjättarna. Starka varumärken, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Den typen av bolag som ju också har varit vinnarna. Det om fonder.
Ja, och jag tänkte bara att vi kan påminna också, om man går in på vår hemsida och trycker på fonder då, så har vi ju en fondlista. Och den här fondlistan, så har vi ju lite kolumner och där det står sammanfattning, utveckling, avgifter, fondinfo, hållbarhet, miljö och så avancerat. Och klickar man där längst ut till höger på avancerat, ja, då kommer man, får man ytterligare lite nya kolumner och då ser man jämförelseindex där. Så vill man ha MSCI World eller MSCI All Country World Index, och det är två olika indexfonder med olika prislapp, ja, som följer samma index, då kan man ju fundera kring om man inte ska ta den som då har lägst avgift helt enkelt. Men jag tycker att det är bra att man ser väldigt enkelt jämförelseindexen, för det kan man gå in på många hemsidor och få klicka 50-11 gånger, ja, för att hitta jämförelseindex.
Ja, men jag håller helt med. Och det kan vara skönt också med typ Sverigefonder och så. Det är ganska väsentligt om Sverigefonden följer OMXS30 eller OMXSPI.
Ja, och följer man OMXSPI nu, då har man ju fått en liten annan svans. Jag menar, vi sa ju 385 aktier på Stockholmsbörsen, 30 på OMXS30, mycket bankverkstad. Men tar man hela Stockholmsbörsen, ja, förvisso så får man med fastigheter såklart, som har haft det lite jobbigt under den här nedgången och stöket på obligationsmarknaden. Men man får också en del bolag mot mera tech och gamingbolag som har varit relativa vinnare, som är med ganska ordentliga uppgångar i år. Så att du får en liksom, de väger ju inte lika mycket. Därför att OMXS30 är ju värdeviktat, så att de största giganterna som lever på gamla meriter för att de har haft en värdeskapande resa historiskt, de får ju störst påverkan på indexet. Men du får rätt mycket intressant i svansen när man tittar på hela Stockholmsbörsen. Så att ja, där är det jättebra tips, Johanna, att titta på Sverigefonder. Vilket index är det? Finns det något index som är lite bredare helt enkelt?
Mm. Det var det om fonder. Sen har ju du grävt dig ner i aktiedatabasen också, Niklas. Vad har du hittat för spännande findings där?
Ja, men alltså det jag tycker är lite intressant, det är ju att den här rapporten från Swedbank ganska klart och tydligt säger lite paus, lite liksom, andas två friska nyp på luft och vänta lite grann och se vart börsen är på väg, men att det finns lite olika förutsättningar i olika marknader. Sverige, cykliskt, liten valuta, sådär bankverkstad som vi har pratat om. Men att det är mycket techbolag i USA, väl positionerade. Det är de som har varit vinnare förra årtiondet. CAGR-siffra, den årliga effektiva avkastningen på 17,3 förra årtiondet per år. Och S&P 500 på 13,5. Det har fortsatt att dra även 2020. Och jag tror att det har intensifierats. Därför att många, Johanna, många har sagt från olika delar av näringslivet, Sverige och USA, att den digitala adaptionen man har förväntat sig de kommande 5-7 åren har gått på månader. Jag har pratat med personer inom olika branscher som har sagt att nej, men det där går inte och ha digitala möten eller digitala köksmöten för att liksom beställa ett kök eller vad det kan tänkas vara. Det som inte gick förut, det går väldigt bra just nu när alternativet är inte nollintäkter kanske, men väldigt stort fall i intäkter. Så att det gäller att titta utanför Sveriges gränser också. Få en liten mix på olika verksamheter. Det får man i globalfonder. Aktier så måste du göra mer ett aktivt eget beslut. Vi har ett home bias. Vi har kanske 9 av 10 aktiekronor ligger i Sverige. 1 av 10 ligger utomlands. USA är en väldigt populär marknad utanför Norden. Och jag tror att Spotify, för många säger att det är läskigt att köpa amerikanska aktier. Och jag tänker Spotify, tror du att det hade varit lika läskigt att köpa Spotify om de hade varit listade i Sverige så som de är listade på New York Stock Exchange nu? För det känns ju som ett svenskt bolag.
Det tror jag absolut inte. Jag tror att det hade varit betydligt fler ägare i Spotify, svenska ägare i Spotify, om det hade varit listat på Stockholmsbörsen av någon anledning. Det är ju inte så att man tycker det är läskigt att köpa ett par Nike-dojor bara för att de har huvudkontor i USA. Nej, men eller det är listade. Alltså.
Nej, exakt. Och jag menar så här, jag tror att det behöver inte alls vara speciellt läskigt. Alltså, mediebevakningen för internationella bolag, amerikanska bolag, är betydligt bättre än vad de är för svenska börsbolag. Men det gäller att kanske kunna gå in då och googla på Nike och trycka på nyheter, brukar jag ofta göra på Google. Man kan även trycka på ekonomi, men det brukar jag inte göra, utan de nyheter då. Och så finns det massor att läsa kring. Visst, det är på engelska. Google Translate kan man ju använda, brukar få upp en fråga i webbläsaren. Det kanske blir en sådär översättning. Men
vi brukar ju vara så stolta över hur duktiga vi är på engelska, så det är väl bara upp till bevis. Det är ju lite vårt favoritskryt i Sverige.
Ja, det kan jag tänka mig. Fram till att man hör sig själv sen hur man pratar, så inser man att det blir en svensk brytning på det hela.
Ja, verkligen.
Jag får prata för mig själv.
Ja, men du är ju duktig på engelska. Jag är verkligen ingen stjärna. Jag har svårt med uttalet. Jag har kommit av mig. Läste hela utbildningen på engelska. Det var fint, men ja.
Nej, ja, men vi tycker att vi är duktiga, men vi kan bli ännu bättre. Vi kan ha sånt där litet medskick att man brukar ofta skriva att man är flytande på engelska i CV:t, och det här har vi pratat om många många gånger. Det här är en kort utsvävning. Men om du tycker att du pratar flytande engelska och skriver det i ditt CV, så skulle jag vilja fråga dig vad exempelvis rädisa heter, eller fingerborg, eller durkslag, eller någonting helt annat i köket, eller
öppna en närmsta kökslåda och beskriv allt.
Vad heter slickepott? En liten slickepott. Nu går vi till Amerika igen här. Och då har jag kikat lite grann på de mest ägda amerikanska aktierna då. Där vi har vågat oss ut från rikets gränser och valt att plocka in lite guldkorn i portföljen. Och då har vi Microsoft. Har även snackats mycket om i Microsoft Teams i dessa tider. Vi har Apple, många använder produkterna. Tesla, man ser allt fler bilar på på gatorna. Elon Musk är ju lite kontroversiell. Han twittrade för en tid sedan att han tyckte att aktiekursen var lite för hög. Den föll 13% eller något sånt där. Och sen så twittrade han också att de ska återstarta produktionen i Fremont, California. Där han sa att om det är någon som ska bli arresterad så önskar jag att det bara blir jag. Elon är Elon, och det är kul med Elons namn också, för det är Elon. Vi har en kedja som heter Elon, men El On, Electricity On, Elon, Tesla, elbilar. Och sen har vi Walt Disney. Nu har ju de öppnat upp Disney World Shanghai. De har ju haft det stängt. Det har ju varit väldigt jobbigt för Disney, får man ju säga. De har ju temaparker och de har kryssningsfartyg. Och de har hela filmindustrin som är beroende av biografer. Och biograferna har hållit stängt. De har varit stängda under ganska lång tid i Kina. Nu återöppnade. Nu öppnade de upp Disney World Shanghai. Och egentligen så ska vi inte fastna där. Men jag tycker att det är en liten ledande indikator på konsumenten post-corona och suget efter någon form av normalitet. För de öppnade ju upp med färre biljetter än vanligt då, så att säga. Alltså en gradvis öppning, och man får kolla temperaturen och sådär när man ska in. Men biljetterna för första dagen tog slut på 3 minuter. Och biljetterna för första veckan tog slut på under timman. Så att, ja men, ja, det är klart att det finns ett uppdämt behov, speciellt om man faktiskt har varit inlåst på riktigt under en längre tid. Och nej, om du ska säga att man inte köper en bil nu, nej men det håller jag med om, att om det nu inte är så att familjen pockar på, livet pockar på, ja men det väntar man med. Men man kanske kan unna sig exempelvis Disney World, och även om inte alla vill göra det så räcker det med att tillräckligt många vill göra det. Det är vissa av mina kompisar som säger så, McDonalds, det är aldrig i livet, det kan jag inte äga den aktien, jag gillar inte början. Och så, nej, men det räcker med att tillräckligt många gör det och att det liksom ökar lite grann över tid, att de stärker marginaler och allt sådär. Ja, du förstår vad jag menar. Men bort från Walt Disney då är nästa Amazon, också relativ vinnare på ökad e-handel. Berkshire Hathaway med Warren Buffett har haft stämma digitalt för första gången någonsin här för någon helg sedan. Ganska udda. De har klivit av flygbolagen till fullo i USA nu. Coca-Cola, Activision Blizzard och Realty Income. Så Microsoft, vi jobbar hemifrån. Apple, alla appnedladdningar etc. vad det kan tänkas vara under de här tiderna får de också intäkter på. Så att de är ju också en relativ vinnare av att man faktiskt tankar ner allt fler appar. Både spel och utbildning. Walt Disney, perfekt att de kom med sin streamingtjänst 1 november förra året. De har över 50 miljoner abonnenter nu på väldigt kort tid. Det tror jag inte att de kanske riktigt väntar sig. Det är ju en marginell pytteliten motvind till allt det andra som är lite jobbigt just nu. Men det är de aktierna som avansianerna äger allra mest redan i utgångsläget. Nu kommer den kortare listan. De aktierna i USA som har fått flest nya ägare sedan 23 mars. I USA så bottnade vi 23 mars, inte 16 som i Sverige. Så att Microsoft har fått många nya ägare, mest nya ägare. Och där har vi också ökat det genomsnittliga kapitalet per position bland våra kunder. Det är upp 6%. Så det är inte bara så att den aktien har blivit lite mer populär i portföljerna, utan det är också så att vi faktiskt ser lite större innehav i Microsoft än tidigare. Sen har vi Gilead Sciences med sin antiviral Remdesivir, som många hoppas är det där gröna skottet som ska lugna marknaden lite grann och bekämpa de absolut svårast sjuka i covid-19. Men där är positionen ner 20%, så där har vi ändå skalat ner lite grann.
Och jag kan tänka mig att det var de som ägde den aktien innan. Det var ju inte liksom en av de mest populära utländska aktierna, utan det tror jag att var ganska få med lite större innehav, skulle jag kunna gissa och tänka sådär. Och nu har det kommit betydligt många fler, och då har liksom snittinnehavet gått ner ganska kraftigt.
Ja, för det ska vi säga. Det här är ju snitt och inte median. Så att precis, om det kommer in en och annan stor elefant så drar det ju upp snittet. Sen har vi Walt Disney då. Där ser vi att den är populär. Den har haft det ganska jobbigt. Där har vi också fått en 24% uppgång i den genomsnittliga positionen bland våra kunder. Så att många har fyllt på Walt Disney. Det är ju en folkkär aktie. Många är uppväxta med Walt Disney. Jag vet att många har Walt Disney i barnportföljer, barnsparande etc. Så att det förvånar mig inte att en aktie som redan återfinns i många avansianers portföljer som man ser varje dag man loggar in får en liten extra peng helt enkelt. Coca-Cola. När vi är hemma så jobbar vi med Microsoft Teams. Vi hoppas på Gilead Sciences med Remdesivir där. Walt Disney klassiskt. De kommer med sin streamingtjänst Walt Disney Plus i september tror jag det är i Sverige. Vi dricker Coca-Cola och vi handlar grejer på nätet. Och så betalar vi med Mastercard. Och kanske ladda ner lite appar via Apple helt enkelt. Mastercard upp 10% snittposition, Apple upp 12%, Coca-Cola skalade vi ner lite, Neonode.
Ja, det här blir spännande, hur kopplar du ihop det?
Nej, lite mera som flyger under radarn. Jag är lite osäker på varför den har blivit poppis. Där har vi ökat upp positionen 11%. Berkshire Hathaway, Warren Buffetts bolag, har vi ändå skalat ner 13%. EPR Properties, vanligt en sån här klassiker till och från under lång tid, upp 9% snittposition. Amazon, snittposition upp 15%. Boeing, haft det jobbigt, har tappat stafettpinnen till Airbus. Är förmodligen USAs största och viktigaste exportör. Där har vi skalat ner positionen 14%, men allt jämt är det fler som äger den. Netflix, ökat 13%. Realty Income, det är månadsutdelning där, lockar många. Det finns faktiskt fortfarande jaktmarker där man kan inkassera söta, saftiga utdelningar, upp 3%. Nvidia, upp 9%, det gillade ju Anders Borg. Och sen har vi Activision Blizzard, upp 23% i snittposition. Många som spelar datorspel, konsolspel, mobilspel i dessa tider.
Det är ju någonting som måste ha gått upp. Ju mer man hänger hemma, desto mer tid får man väl. Om inte annat den tiden man tar sig till och från jobbet kan man ju göra något annat på nu.
Ja.
Ja. Jag vet att du har ju liksom ett amerikanskt index som du gillar lite extra mycket, Niklas. Om man nu tycker att okej, hur ska jag få exponering mot den här typen av bolag och jag vill inte sitta och cherrypicka själv och jag känner bara att det finns för många och ni säger ju att det här med att man ska skilja på bolag och aktie och bara för att man tycker om en produkt så är det inte säkert att aktien är köpvärd och bla bla bla. Hur kommer man åt de här techbolagen om man nu tycker att vi är en globalfond är lite för snålt och jag har ingen lust att köpa en aktivt förvaltad teknikfond för jag gillar inte fondavgifter och jag vill inte utvärdera på det sättet och jag vill inte välja aktierna själv. Hur gör jag då? Hur kommer jag åt de amerikanska techbolagen?
Ja, det finns ju lite olika alternativ. Det är klart att vi har ju börshandlade produkter men även fonder som följer exempelvis S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen.
Ja, men om man nu vill liksom ha det mer, det tycker man blir för tunt.
Det blir för tunt. För där har du 25,7% tech idag. Då finns ju det här indexet Nasdaq 100 som innehåller desto fler techbolag. För att vi har två börser i USA. Vi har NYSE och Nasdaq, alltså de två stora. NYSE har anor från 1700-talet och Nasdaq från 1971. Och det är ju faktiskt Investor då som är näst största ägare efter Börs i Dubai. Man brukar säga att det är teknikbörsen. Och det intressanta där, det är att det är mycket, mycket högre koncentration av tech i Nasdaq. För som sagt, S&P 500 25,7. Nasdaq, de fem största techbolagen där utgör 39% av hela indexet. Och då kan man tänka sig att Nasdaq, det är nästan 3000 aktier på den här börsen. Och då finns indexet Nasdaq 100 som vi har åtminstone två börshandlade fonder som man kan få exponering mot det här indexet. Jag vet en som vi tar 0,31% om året då, löpande för det här. Och där får du en exponering mot de 100 största bolagen på Nasdaq X Financials. Jag vet inte varför man tar bort det finansrelaterade, men det gör man i alla fall. Det betyder inte att det är bara techbolag. Men som jag sa där, det är absolut tonvikt mot tech. Och de 100 största, ja då får du även med de 5 största. Och det är tech. Och bara de är 39% av indexet. Så att du får väldigt mycket tech i det här indexet helt enkelt. Och framför mig så har jag en graf från 2001. Och det var ju inga roliga tider för techbolagen. Då var det mer förväntningar och det här med internet var inte jättenytt men ganska nytt och man drömde om alla möjliga applikationer som man skulle kunna tänkas använda och samtidigt som man drömde det här så ville man kanske ringa en kompis och berätta om alla de här drömmarna som man hade och då slog man upp telefonkatalogen för den hade 97% av svenska befolkningen. Och därifrån idag idag så som vi har varit in på, så är det ju en ny värld. Och tittar vi på vilka index som har klarat sig bäst, ja, men det är Nasdaq 100 som faktiskt har orkat dra allra mest, följt av Nasdaq. Och ganska långt därefter kommer S&P 500 och Dow Jones. Jag skulle säga Dow Jones är väl nästan kanske som OMXS30. Det är PRO-ligan, det är fantastiska bolag, men som har varit verksamma i 100, 150, 160, 170 år och skapat fantastiskt mycket värden. Men där de redan, liksom, det blir en negativ economy of scale. De är väl väldigt stora redan och det är inte lika snabbspringande helt enkelt. Så att det här indexet har sprungit väldigt snabbt. Jag säger inte att man bara ska investera i det här indexet. Men tror man ändå att techbolagen tillhör framtiden på något sätt, så tycker jag att det är ganska spännande. Vi behöver inte säga vad det är för produkter heller, för vi får ju inte ge råd och rekommendationer. Men vi har de produkterna som följer indexet Nasdaq 100. Så att jag tycker man kan googla Nasdaq 100 och läsa lite mer om det här indexet eller diskutera det i Facebookgruppen Avanza-podden. Men ändå liksom de 100 största bolagen på Nasdaq.
Ja.
Så det är ju det är ett index.
Det är ett index och det är inga småbolag. Det är liksom inte butiken på hörnet. Och det är inte ens ett litet First North-bolag. Alltså de hade ju varit de största bolagen på Stockholmsbörsen, by far.
Ja, och det kan vi ju säga att de här fem techbolagen då, som är de största, som utgör då 39% av indexet värdeviktat, vart och ett av de bolagen har ett börsvärde som överstiger hela Stockholmsbörsen. Så att det är ju liksom giganter, eller det man kallar för megacaps. Det är ju enormt stora bolag som man får då helt enkelt. Men några av de som har gått bäst i år i det här indexet ska jag bara bjuda på jättesnabbt. Då har vi ändå Tesla. Är upp 89% sen jag skrev ut det här. Regeneron, där är ju ett litet bett på coronakrisen, att de ska komma med antingen någon antiviral eller ett vaccin. Jag tror Regeneron mer är vaccin, men citera mig inte. Det har kanske du som lyssnar på det här bättre koll på än vad jag har. Sen har vi JD.com. Netflix upp 35% på året. Mercado Libre är ju Amazon fast i Sydamerika, går med vinst, upp 34%. Efter det kommer PayPal 32%. De har köpt en liten stek av Mercado Libre för en tid sedan. Citrix Systems, Nvidia, Amazon, Vertex och Activision Blizzard. Så väldigt många välkända namn helt enkelt.
Ja, jag får börja kika lite närmare på det också. Och de olika sparformer som finns och komma åt det.
Ja, och sprida på riskerna. Inte liksom lägga in alla kulor här.
Nej.
Men det är intressant att det finns, och läs lite mer om Nasdaq 100. Det är ett intressant index att läsa lite mer om. För att på något sätt så känns det som att det är lite framtidstiltat.
Mm. Men som sagt, svensk skog är också fint. Innan vi slutar nu, Niklas, så har det kommit ett mejl till dig. Det kom för ett tag sedan, men vi har inte riktigt fått tag på det i poddinkorgen. Hej, tack för en fantastisk podd. Det här har egentligen inget med podden eller aktier att göra. Men i senaste avsnittet så säger Niklas att hans dotter snart ska börja cykla och då kommer ha stödhjul. Jag vill bara skicka ett litet tips och jag hoppas att det är okej. Nu vet jag inte om hon har använt en balanscykel, men om hon har gjort det och är duktig på den, så ska ni inte ha stödhjul på när hon får en riktig cykel. Har hon tränat upp balansen så är det bara tramporna och bromsen hon behöver träna upp. Det andra och det hon har lärt sig på balanscykeln kommer att bli förstört med stödhjul. Så använd istället en pinne och spring efter, även om det är lite jobbigare. Får du lite träning också. Lycka till med cyklandet. Ha en fantastisk helg. Hälsar Jessica.
Nej, och vi vill bara säga till Jessica, vi är lite sega på bollen. Det är många mejl som har kommit in under tiden när det har varit lite stökigt. Vi har inte varit lika duktiga på att vara helt up to date i poddkorgen. Stort tack Jessica. Jättekul. Det tipset anammar jag direkt. Och är det andra lyssnare som också har barn i den åldern, så har vi då lärt oss att kör inga stödhjul. Och
nej, du får springa helt enkelt.
Jag får springa helt enkelt. Ja, men det gör jag så gärna. Det behöver jag efter att ha jäst som en köttbulle en månad på hemmafronten. Så att, stort tack för det. Jag tar till mig det. Många lyssnare som också har barn i den åldern tar till sig det helt enkelt. Och fortsätt skicka tips om allt möjligt. Så tar vi upp det här när det kan komma fler till del helt enkelt. Så tack Jessica.
Det gör vi. Ha det gött så hörs vi igen nästa vecka.
Tack för att du lyssnade på det här.